Värvet görs i samarbete med Acast.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
De där tankarna kan jag ha faktiskt just nu när jag närmar mig 50 här, att okej, vad gör jag med resterande? Jag har hållit på med det här 30 år, vad ska jag göra resterande? Ja, vadå, 20 räcker, då är man uppe i 70. Vad gör man då? Hur vill jag göra med de åren? Vad ser jag framför mig? Och jag vet inte allt det där än. Jag vet inte.
Värvet. 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 Värvet.
Hej, Kristoffer Triumf här. Tillbaka med ännu ett avsnitt av vad som kan vara Europas största intervjupodcast, Värvet. Det här är nummer 204 i ordningen av porträtt och jag hoppas att du prenumererar på Värvet i Acast-appen eller vad du nu använder. För i veckan som gick kom Verket med Olof Wretling ut. En av de bästa intervjuer jag har gjort kanske inför publik. Och jag hoppas att du inte har missat det helt enkelt. Så prenumerera på Värvet i någon app så blir det bra. Men dagens huvudperson heter inte Wretling, Söderberg eller Eriksson. Hon heter Lena Philipsson och hon tänker inte vara tyst. Ja, det var en referens till hennes låt Lena Anthem från 2007. Och Lena är väl i princip så household eller hushållsnamn då som det blir i Sverige 2015. Jag tror att ni alla vet vem hon är, men om jag ska introducera henne ändå så är hon alltså artisten som slog igenom brett för snart 30 år sedan, då i Melodifestivalen med den här låten. Hennes artistskap hade börjat långt innan dess, men efter det har vi sett henne i många olika sammanhang, ofta i Mello, och artisteriet har alltid varit grunden. Och i det har hon gjort många extremt utsålda och uppskattade krogshower, men även utflykter som programledare i TV till exempel. Men trots att hon är låtskrivare, sångerska och pianist så är det trots allt kanske i skvallerpressen hon förekommit mest. Hennes relationer och privatliv har skildrats vitt och brett genom åren. De gav inte in så mycket på här, vilket ni snart ska få höra varför. Jag ställer vid ett tillfälle en fråga om att känna ett hål i bröstet, och det är ett begrepp som alla kanske inte riktigt är med på. Det är väl, om jag ska försöka beskriva det, det som driver mig framåt ofta. Något slags grundångest som man vill fylla, alltså det där hålet då. Men nog försnackat nu. Här är Lena Philipsson, inspelad i oktober 2015 i Vällingby. Varsågoda. Hur lång är du ungefär?
1,64.
Fan, du ger ju...
Ger ett längre intryck?
Ja, verkligen.
Gör jag?
Ja.
Jaha, ändå kommer jag med platta skor.
1,64, det låter ju kort.
Ja, ganska normalt tror jag. Ganska mitt emellan, inte det?
Ja, hur som helst. Trevligt att du är här. Hur var det?
Det var bra.
Hur är läget då?
Det är bra. Det är bara bra.
Jag är imponerad över att du kommer ihåg. För jag frågade dig när jag öppnade dörren om du kommer ihåg att vi hade sett förr.
Ja.
Och det kom du ihåg?
Ja.
Att du var på Grotesco-premiären.
Ja, precis.
För jag sa så här, hej hej, jag heter Kristoffer Triumf. Jag vill jättegärna intervjua dig i min podcast Värvet. Och du sa, aldrig i livet!
Ja.
Nu sitter vi här.
Nu sitter vi här, ja.
2 månader senare typ. Kanske ett halvår.
Ja, det var ju nästan ett år sedan, va? Det var i januari tror jag.
Oj, är det så länge?
Ja, tror jag. Mm.
Men är det någon som har övertalat dig till det eller?
Nej, jag har ju fått en fråga och sen har jag tänkt att ja, det blir ju alltid mer aktuellt om man gör någon skiva eller man beger sig ut i det liksom officiella livet igen. Och när du frågar mig så var jag ganska privat kände jag. Och sen så, men jag har ju lyssnat på dina program, jag tycker du är duktig.
Tack,
ja.
Snällt.
Så att det är nog därför jag ändå kommer hit.
Jag funderade på ifall du var... Alltså rädd för att komma hit då, på något sätt?
Ja, jag tror jag nämnde för dig då att det beror på vad vi ska prata om. För att det finns ju områden som kan generera liksom andra spin-off-effekter som inte jag tycker är så himla trevliga.
Alltså om jag frågar massa skvallergrejer och sådär. Ja. Ja, det ligger inte riktigt för mig.
Nej, vad bra.
Jag är väldigt glad att du kom.
Mm.
För jag är nyfiken på dig, ja, punkt bara egentligen. Men jag tycker det är... lite extra spännande att få göra såna här intervjuer när det är människor som det känns som att väldigt många människor har en bestämd uppfattning om, men kanske inte riktigt att man inte har sett så mycket av det sådär. Men känner du då till exempel som gammal så mycket bättre deltagare, för det var någon jag intervjuade som tyckte liksom att där fick man så här, i alla fall nyansera bilden av sig själv lite, kände du också så?
Det vet jag faktiskt inte vad jag ska svara på. Jag vet inte om jag lyckades nyansera. Det känns ju som jag har hållit på så himla länge i den här branschen. Och jag har gjort så fantastiskt många intervjuer och visat upp mig i tv på alla möjliga tänkbara vis, tycker jag. Så att jag vet inte om jag tyckte det var så himla mycket nytt egentligen som visas upp. Inte för min del, det tror jag. Då finns det nog andra personer som är mer hemliga än vad jag är. Så det var nog inte min känsla, nej.
Jag funderade också på hur man liksom, just apropå att du har varit med så länge, så här, om det finns något sätt som det går att göra, alltså som jag kan göra något originellt på, alltså förutom då att jag bara, alltså typ lägger mig ner naken och skriker eller någonting sånt, för det hade väl varit originellt, men
ja, säg inte det.
Har det hänt? Just den kombinationen.
Nej, jag skojar. Nej, men så är det nog faktiskt att jag har gjort så mycket intervjuer och så mycket grejer. Så att ja, det är nog svårt att hitta någonting som är extra speciellt. Det tror jag nog. Sen borde jag alltid prova vad det är för typ av frågor som jag får. För att man kan ju lägga sig på olika nivåer. Det går ju att lägga sig på en ganska ytlig nivå eller på den här fördomsnivån. Eller ska man prata annat som kanske kommer lite längre in och lite närmare det jag jobbar med. Det beror ju på vad du... Det beror ju på, faktiskt.
Mm, absolut. För en grej som jag tänkte var så här... Jag kanske bara skulle göra en intervju med Lena som liksom kompositör och musiker, alltså artist liksom.
Mm.
Men det var inte heller originellt. Då hittade jag ju någon ganska nyligen gjord intervju som handlade om liksom dina influenser och hur du hade jobbat med din producent och så vidare.
För den här senaste skivan menar du?
Exakt,
då,
eller? Ja.
Jo, ja. Fast jag pratar faktiskt inte lika mycket om just den sidan. Det gör jag inte, för att det är oftast andra frågor som jag får.
Vilka frågor får du mest då?
Ja, alla andra än att det är väldigt lite av just musikbiten, hur man skriver eller vad jag har för influenser eller hur jag är uppvuxen eller så. Det tycker jag nog ganska lite, för att det mesta handlar ju om det här snabba man ser. Det kan vara från kläder eller utseende eller ett specifikt framträdande bara eller om det finns någonting att hämta i privatlivet eller någonting annat. Det är mycket sånt.
En fråga som jag funderade på mycket inför det här mötet var alltså det faktum att det har ju varit så otroligt stort medieintresse kring dig i otroligt lång tid. Och då funderade jag på ifall det på något sätt, känner du att det är liksom, är det självvalt på något sätt?
Jag är ju lite duktig flicka så sätt att jag gör det man förväntas av mig. Jag när man då gör en skiva eller någonting så ska man ju synas i media och då har jag gjort massa intervjuer. På så vis har jag varit duktig. Å andra sidan så har jag ju inte egentligen fläkt ut mitt privatliv. Jag har inte pratat så mycket om det egentligen. Det är inte hemma hos reportage hos mig. Jag är ganska hemlig och så är det fortfarande faktiskt med... Till exempel sociala medier så är inte jag så där himla flitig med att lägga ut bilder på mig själv eller ja, tala om så mycket om mitt privatliv faktiskt. Så att på ett vis så har jag ju synts mycket, men på ett vis så kanske man inte känner till så mycket om den innersta personen. Det tror jag inte.
Även de privata grejerna har ju skrivits väldigt mycket om.
Ja, senare tid så har du, och det känns ju mer ofrivilligt faktiskt. Och jag kan väl känna just nu att det har blivit ett klimat där jag tycker att det nästan tar över. Jag gillar inte det. Det blir som att fokus ligger där just nu. Det är ett väldigt grävande i privatlivet. Mm. Och det blir nästan... Jag menar, för jag är ju här för att jag jobbar. Jag gör show, jag gör musik, jag gör mina grejer. Jag jobbar, det är därför jag är känd. Så att jag är inte alls överens med den bilden att det skulle gå över till att jag skulle vara någon slags privat... livskändis. Det är inte riktigt min grej. Så att, ja.
Vem bestämde det då? Det måste ju ha varit media då? Alltså att
men det blir ju så att om man är tillräckligt känd och finns det ett intresse av att kanske ja, men nu ska hon gifta sig. Då finns de där och tar bilder. Nu ska hon skilja sig. Då är det där och blir. Det beror ju på vad man har för intresse för folk eller vad media tror att man, vad folk är intresserade av. För ibland är jag inte säker på att folk är intresserade, utan det känns som det är ett media som försöker skapa någon slags bild av att det finns ett intresse av det där. Så jag vet inte riktigt hur det ligger till, men det blir väl så om man blir tillräckligt känd och att folk bryr sig om ens liv, privatlivet då, antar jag. Och då, jag har alltid tänkt att ger man sig in i leken får man leken tåla lite grann. Så är det. Det finns ett intresse för privatlivet också. Men jag försöker alltid hålla det liksom lite på avstånd. Men nu tycker jag att det har tagit över ganska mycket. väldigt mycket. Och jag funderar på, är det att det har blivit mer, eller är det på grund av de andra sakerna som har hänt som gör att det finns ännu större intresse av att hålla på och gräva i saker?
Alltså vadå, har det inte varit rätt lugnt kring dig på senare tid?
Jo, ja, det är jättebra att du säger så, för att jag, ja, absolut, var bra, toppen.
Jag läser kanske fel tidningar då, när jag gör research.
Nej, men jag, alltså, jag jobbar ju också på det viset att jag har inte gjort egentligen personliga intervjuer på några år. Nu har jag börjat göra det igen, men jag har inte gjort det på några år och gjort nyhetsgrejer. Om jag ska vara med på till exempel den här föreställningen Spök jag var med på, då gör man ju sådana nyhets, att man säger, ja vad kul, och så ja, vi ska göra detta och vi tycker det är toppen och så. Sådana intervjuer har jag gjort, men annars så, jag brukar inte ge en massa intervjuer bara därför att, utan det gör jag oftast i samband med att jag ska göra någonting annat, att det finns någonting att prata om. Mm. Så jag har inget behov själv av att prata om mitt privatliv bara så där och ge olika intervjuer, så jobbar inte jag.
Men du går på liksom Bindefeldtfester och så?
Ja, det kan jag väl göra, men jag går inte heller på allt, utan jag väljer väl det som jag tycker känns kul eller... Så att det är inget heller behov jag har. Och går jag så är det inte för att, det är inte för att synas och bli fotograferad. Det är faktiskt inte det, utan då är det för att jag tycker det är kul att det finns lite kollegor där som man kan prata med. Så jag nej, så det är inte heller syftet med det. Men jag kan vara noga med att se till att jag inte går på för mycket till exempel. Eller det bara känns inte rätt i kroppen, jag känner inte för det.
En annan sån här sak som jag är jättenyfiken på med dig, det är ju att jag tänker på lite grann det här med att ha makt liksom över sitt eget liv.
Mm.
Jag har sagt det förut i den här podden att det var väl först vid 37 års ålder som jag kände så här, ja men nu är det faktiskt jag som bestämmer över mitt liv.
Mm.
När har du känt att, eller liksom när hände det för dig? Har du känt att du har bestämt själv?
Jag tänker att du menar med musiken och mitt jobb alltså.
Ja, exakt.
Jag har väl nästan alltid varit med och bestämt hur jag ska ha det och vad jag ska göra. Kanske inte med första skivan, för då var man väldigt tacksam över att Jens fick göra någon. Så då följde jag bara med strömmen. Även om jag väl hade med ett par låtar som var mina på den skivan. Och nästa också. Men den tredje skivan, där kände jag... Då började jag samarbeta lite närmare med... Tågny Söderberg, det var ju han och jag som jobbade ihop. Och han släppte in mig. Jag var intresserad och hade åsikter. Och han tyckte det var jättetrevligt och passade skitbra. Så då fick jag vara med. Så sen dess har jag väl egentligen varit med och bestämt och styrt väldigt mycket. Mm. Men lärt mig med tiden också att det är jättebra att fråga runt lite. Att jag vet inte allt bäst. Så har jag ju också förstått att det är. Så att ibland frågar jag verkligen folk vad de tycker eller vad som är bäst beslut, men jag är med väldigt mycket, så att,
vad är det du inte vet då? Vad kan du
jag kanske inte med? Alltid vet vad som är en hit till exempel.
Nej.
Så här, funkar det här? Jag inte vet jag. Jag vet alltså, jag tycker om det här, men jag vet inte vad någon annan tycker eller vilket, vad är bäst att gå med. Jag har ju liksom valt fel någon gång och stått på mig dessutom och så gick det inget bra.
Och då i vilka fall då?
Ja, det var en skiva som ju överhuvudtaget inte gick bra. När kom den? 93 tror jag. Då var det någon låta, Fantasy, som jag tyckte, den är ju helt fantastisk, den måste vi ha. Men ja, den gick ingen bra. Och då kände jag sådär efteråt, ja men hela den skivan var ju sån att jag var egentligen trött. Jag hade ju tappat sugen, men var ändå lite så lurtisk att jag måste ju ändå jobba. Jag är van att jobba här, gud vad ska annars som inte jag gör någon skiva. Så att det gjorde jag trots att jag... inte riktigt var på humör. Och då blev ju resultatet, gör mig till någon annan, blev det. Och det har jag försökt att lära mig ifrån sen. Att man ska lyssna på signaler när man inte känner för någonting. För Guds skull, gör det inte.
Men det är vettigt. Jag tänkte på det, att du är väl... Piano är ditt huvudinstrument?
Ja.
Hur bra är du på piano?
Ja, det beror väl på vem du jämför med. Jag kompar väl liksom.
Men jag jämför... Om jag jämför med Janne Lukas. Jag kommer inte, är han ens pianist? Var? Död? Nej.
Ja, det ingen. Var han väl. Jag menar, han satt ju och spelade till sina låtar i alla fall. Det var väl hans grej.
Mm. Bernt Egerblad.
Ja, men de är duktigare. Jag kompar, jag kör mina grejer, jag kör mina låtar. Det är inte så att jag bara nu, säg en låt så kör jag den. Så är det inte riktigt.
Nej, men är det så här att du, ja men jag har i alla fall lärt mig det här svåra stycket. Och sen så kan du...
Alltså det började med att jag gick på kommunala musikskolan. Och då spelade jag piano. Så då fick man ju spela en massa olika stycken.
Men är det någon som du alltid spelar?
Nej. Det där gör jag inte längre. Utan det är mitt eget som jag spelar. Och kompar, skriver låtar vid keyboard eller piano.
Kommer du att spela en låt här innan du går?
Ja, jag ser att du har ett piano där. Det vet man ju aldrig. Det beror på hur mycket du vevar igång mig.
Ja, ja, vad härligt. Ska jag försöka veva igång det lite mer då? Mm. Men så att svaret på frågan är liksom, eller så här, för jag frågade ju, vi började på det här med att stå liksom vid rodret i sitt liv.
Mm.
Skulle man kunna säga att du kanske inte alltid har, alltså att det har varit perioder när du har känt att du inte har gjort det?
Nej, men som sagt, jag kom in, i början så var jag ju bara tacksam över att jag fick göra någon skiva överhuvudtaget, och sen så när jag började lägga mig i, skriva fler låtar, vara med och producera ihop med Torgny, och han lät mig vara med. Sen fanns det ju ändå, Bert Karlsson var ju med där och liksom som hovrade som en skugga över en lite grann och tvingade en att sjunga en och annan låt som man kanske inte ville sjunga. Så sätt fick jag inte göra precis 100% vad jag ville, men jag var väldigt skyddad av Torgny och vi var väldigt överens, så att jag försöker leta lite snabbt i huvudet vad du kan tänkas mena. För sen har du bara liksom fortsatt med olika skivor, olika turnéer, och man har liksom utvecklats och det har blivit kanske lite mer och mer avancerat. Och sen så gick det inget bra med den där skivan. Alltså i perioder när man känner att det går mindre bra, då finns det ju mindre valmöjligheter plötsligt. Men å andra sidan så tycker jag nog samtidigt att det i sin tur ändå hängt på mig att starta upp det där igen. Att få igång det på något sätt och komma med någon idé som folk tycker om. Men alltså, jag tycker faktiskt den genomgående tråden för min del vad det gäller hur jag ser på mitt jobb, så är nog den här kreativa biten, det är egentligen det som är det viktigaste. Själva arbetet runt omkring, vad man tar fram för någonting, vad man vill göra för någonting, vad man har för vision, att jag ska stå på scenen och göra det där, och på vilket sätt ska jag göra det, eller jag känner att jag ser framför mig att göra det på det här sättet och kanske ska på den här kläderna, ja, det är den här grejen och så. Det tänker jag på nästan mer än det faktum att jag ska stå där sen och sjunga. Det är jag, just det. Nu är det dags, nu ska jag sjunga. Men det är väldigt mycket att jag är med i själva planerandet och allt annat runt omkring. För att jag tycker det är kul och för att jag bara funkar så.
Ja, det var lite det jag... Det fanns ingenting som jag for efter. Men min misstanke är att du är mycket mer business än man kanske kan tro.
Ja, alltså jag är inte business på det viset att jag ekonomiskt håller på att smarta mig och ha olika strategier. Men jag är alltid mer konstnärligt eller kreativt, alltid. Och mer bestämmer. Och sen har det väl blivit mer och mer. Och med tiden så får man ju också mer erfarenhet. Man är mer säker på att det här är jag bra på. Det här är jag sämre på. Ta bort det som känns. För det gjorde man ju kanske mer när man var yngre. Man gjorde saker som kanske skapade lite osäkerhet för en själv. Och så nu är jag bättre på att ta bort det som känns osäkert, bort med det. Men det som är viktigt också, det är ju att man hela tiden kanske... Man kan ju inte ta någonting för givet. Tiden går ju också vidare hela tiden. Och saker och ting förändras. Så det ser inte likadant ut som det gjorde kanske när man började. Så att jag funderar ofta på vad som är rätt just nu för mig. Eller vad... Funkar det här fortfarande, eller jag vill utmana mig själv, eller kanske ta det vidare, eller hitta något annat sätt att jobba på, eller hitta nya människor som inte jag har jobbat med, eller det är också för att jag vill ta det vidare, men för att jag gillar inte känslan av att man sitter fast och gör samma, att det blir någon slags facit bara, nu är det så här och nu kommer det alltid vara så här. Där är jag i alla fall inte än. Ja, nu var det lite luddigt svar kanske.
Jag men, tycker det var bra. Men det var också en grej som jag tänkte på när jag lyssnade på dina två senaste album, så är det ju liksom, det nya är extremt så här stort och väldigt, väldigt, alltså så där känns det som att ni inte gör skivor längre, som ni har gjort den, med liksom...
Ja, du menar med att det är stråk och...
Alltså jävla mycket stråk.
Ja, det var det. Men jag tyckte det skulle vara kul att göra en skiva som var... organisk, alltså inte syntar, utan att jag skulle sätta mig för pianot. Och varför jag tänkte det var väl för att jag har gjort en del shower som har varit ganska spektakulära, ganska storslagna, och det är mycket klädbyten och man dansar och man skapar en ny bild för varje låt nästan. Och nu tänkte jag att det skulle vara kul att göra en föreställning som där jag sitter med vid pianot. Jag brukar sitta vid pianot när jag gör show, men kanske en låt eller två. Och så har det alltid känts som att det varit kul att göra lite mer av det. Och som är då kontrast till de andra stora showerna, göra det lite mindre. Sitta med och spela piano. Och då vill jag göra sådana låtar. Och Och då spelade vi också in det på det sättet. Så man känner att det här går att spela live bara. Så. Okej, stråkarna har vi inte. Så många stråkar har vi inte.
Sen när du ska göra det.
Nej, precis. Det är ju det då. De storslagna stråkarna finns ju tyvärr inte ekonomi för. Men det är tänkt att jag ska göra en föreställning där jag sitter och spelar pianot och man kör lite mer den här närmare grejen. Och just det är ju en utmaning för mig nu. Alltså det jag känner, jag är lite rädd för det. Det är lite läskigt.
Varför
det? Därför att jag...
Du kan inte gömma dig.
Nej, jag tänkte att jag skulle inte gömma mig lika mycket bland paljetter och fjädrar och skit. Men sen är det ju också, men jag måste ju öva lite mer på pianot. Jag vill ju liksom att det ska funka bra nu. Och jag säger, men vi har sån här show med piano och grejer, då måste jag ju, det måste ju funka också.
Mm. Men så, är det där du är nu? Alltså att du,
där är jag nu. Ja, planera det och känna att shit, nu måste jag, och även nu när jag framför låtarna så är det ju en viss förväntning. Jag har ju sagt att jag ska spela piano. Så märker jag att jag försöker smita undan lite grann bara. Men den här låten, i den här miljön, det är bättre att jag står upp och sjunger. Men annars så har jag försökt att jag ska ju spela piano nu. Ska göra den här grejen nu. Och jag blir bara alltid lite nervös när jag sitter i direktsändning och ska... spela piano. Jag är alltid rädd att jag ska spela fel. Få en sån här liten check, liten tvångstanke.
Jag köpte en tröja på konsert. Det gör man inte varje dag. Tallest Man on Earth.
Okay.
Han spelar ju många låtar ensam med gitarr bara.
Okay.
Sen har han ett band också som kommer in. Vid ett par låtar så sätter han sig vid pianot. Och sen någon låt så bara står han
spelar
vid micken.
Spelar tuba? Helt plötsligt?
Nej, det gjorde han inte.
Allt.
Mm. Men jag bara tänker att det är ju någonting med... när du rör på dig också, så att säga.
Vad menar du? Att...
inte bara sitter vid pianot. Alltså. För när du väl reser dig upp då i låt 7, då kommer ju folk tycka att jävlar, nu händer
fan,
grejer.
Fan, det händer grejer, ja. Ja, precis. Det handlar ju alltid om dynamik. Om man ska sätta upp en slags föreställning så blir det ju, så tänker man ju på, ja visst, dynamiken. Yes.
När du gör den här föreställningen då, som ju är, den är någon slags förproduktion nu.
Ja, vi börjar i februari. Så vi håller på, jag håller på att skriva lite nu faktiskt, det jag ska säga. Sitter jag faktiskt och skriver lite själv nu och funderar på låta, vilka som ska vara med, låtordning. Vad är det för känsla på dem? Vilka av de gamla, för att inte lägga för mycket färg så att det blir som vanligt. Det är väl min grej just nu, att jag vill inte att det ska bli som vanligt. Och tyvärr har jag en tendens att kanske falla in i det trots allt när det börjar närma sig, för att jag vill vara lite safe. Så att jag känner nu att jag kämpar med att jag ska försöka... att det ska skilja sig lite mer åt. Inte ta med alla de där, utan lagom går det ara om någonting. När då, eller den här pratan, så den låten blir bra. Så de här, ja du vet, sånt håller jag på med nu. Vad ska
men
på
är,
mig?
Är du helt ensam då?
Nej, då sitter jag med regissör. Emma Bucht ska vara med och regissera. Så sitter jag också faktiskt med en skivbolagsperson som är med och pratar lite mer med, om musik just den. Vilka låtar som ska vara med eller vad. Ja, så det blir lite input. Nej, jag sitter inte själv. Men man sitter jag själv just nu. Men man har ju feedback, man bollar ju.
Emma Bucht verkar vara ett geni. Är hon det?
Det får vi se. Det är första gången jag jobbar med henne. Men hon är väldigt varm och härlig. Och peppig.
Med risk för att det blir lite spretigt det här samtalet nu då. Mm. Men jag tänker lite grann på att du känns ju, när man läser på om dig, som att du föddes in i musiken så himla mycket.
Ja, det gjorde jag väl, ja. Precis. Min pappa, han spelade trummor och mamma sjöng. Och han brukar sitta och spela trummor till skivor nere i sitt spelrum i källaren. Brukar han damma på. Och...
väldigt bra sätt att lära sig att spela trummor till den.
Ja, men de hade ju något litet band.
Mamma och pappa.
Ja, och några andra som hette The Happenings. Och då var de runt om i nejden och spelade liksom, jag tror att de plankade låtar från Radio Luxemburg. Så att de spelade lite fräna låtar därifrån. Och sen när de inte spelade längre så hade han trummorna ner i källaren, för han ändå var sugen på att spela ibland. Och då satt han där.
Jag vet att du tänkte att du skulle ha en annan karriär också, men hur ser du på det där idag? Var det någonsin egentligen?
Nej, jag tror inte jag såg framför mig att jag skulle ha en annan karriär, utan det var väl bara om det inte hade blivit någonting med musiken. Då hade man ju fått, du vet, plugga vidare och så. Det gjorde ju inte jag eftersom jag fick ett skivkontrakt. Men jag gick ju teknisk linje. Det låter lite konstigt när man säger det, men jag gick ju teknisk linje.
Nej, jag tycker inte det låter konstigt.
Jag tycker inte det. Det var väldigt ovanligt. Det var inte så många tjejer i klassen, kan jag säga.
Okej.
Nej, det var ju mest killar.
Var det lätt att få dansa på skolfesterna?
Ja, men jag gick ju på vanlig gymnasium, fanns ju andra, fanns ju humanistisk linje också, det var ju bara tjejer där.
Ah, okay.
Så att det jämnade ut sig, kan vi säga, på dansgolvet. Ja. Nej, men sen så, ja, då tänkte jag nog att om inte det blev någonting med musiken, då kanske jag skulle försöka söka in till någon arkitektlinje, inte vet jag. Det var ju mycket det här med det kreativa hemma i vårt hem, att det var mycket måla och rita, så att då tänkte jag att jag arkitekt, då får jag i alla fall rita lite hus. Jag valde ju inriktning bygg på teknisk linje.
Okej. Okay. Mm. Men du är ett av tre syskon.
Mm.
Vad gläder av de andra?
De har vanliga jobb. Min syster jobbar på kontor med logistik. Och min bror, han jobbar med datorer, programmerare. Och det blev jag som gör det jag gör.
Är de andra avundsjuka på dig?
Nej, det tänker jag inte att de är. Jag har ju väldigt nära kontakt med min, framförallt min syrra. Min lillebror, han är... bor i Stockholm, men vi har faktiskt inte så himla mycket kontakt, konstigt nog. Anna bor i Jönköping och min bror heter Anders. Men vi har ju, vi rings vid, det är 1,5 år mellan oss bara, så vi har alltid hängt ihop.
Ja, du och syran?
Ja, mycket mer och haft tätare.
Och brorsan är sladdis, eller?
Ja, han är 5 år yngre än mig.
Okej. Okay.
Så, nej, Anna har ju alltid varit lite sådär, henne kan man fråga, du, så här, den eller den, vad ska jag på mig? Du vet, när jag ska göra något... folkligt brett tv-program så här. Stylisten har hängt fram några olika grejer, och så vet man det där med att ja, men vad stylisten tycker kan ibland liksom inte riktigt stämma överens med vad den breda massan tycker. Då frågar jag min syster och så säger han, den röda, självklart, skriker hon då, så har jag den röda.
Mm.
Till stylistens förtret.
Vad högt hon skriker.
Mm. Mm.
Ja. Men vad var det som lockade med arkitekturen då?
Det var nog bara det att kunna få rita hus, att det kändes någorlunda kreativt. Ja, för det, alltså, på teknisk linje man räknar ju så jäkla mycket hela tiden. Det var ju matte, fysik, kemi och teknologi. Det var ett fasligt räknande. Det var ju inte en minsta tillstymmelse till bild eller musik eller någonting på den linjen. Så allt sånt fick man ju hålla på med hemma.
Och det gjorde du?
Ja, det gjorde jag väl. Jag vill alltid, då gillade väl att teckna lite, och min mamma och pappa har också målat mycket, grymt mycket tavlor. Det har varit mycket gör det själv tema hemma hos oss. Så det hänger ju hur mycket tavlor som helst på väggarna, oljemålningar, och även farfar målade och andra i släkten. Och så det där med pappa var målare, mamma var hemmafru. Och kunde väl hantera symaskiner, så det kläddes som möbler och syddes gardiner, att man gjorde saker och ting själv. Det var väl en kostnadsfråga också kanske. Så mycket så var mitt hem.
Hade du en trygg uppväxt?
Ja, tycker jag. Vi bodde i ett hus där det känns ganska liberalt. Man fick springa omkring. Vi hängde mycket där med kompisar. De fick komma till oss för vi hade plats. Och var i trädgården och ner i källaren då, i spelrummet och hängde. Och ja, nej, det var ganska fritt tycker jag.
Vem var du i skolan?
Ja, jag har alltid varit lite så här blyg. Lite tyst, men duktig i skolan.
Snygg?
Oj, jag vet inte. Var jag snygg? Jag vet inte. Jag tror inte jag var så här snyggast i klassen. Var jag det? Nej, det var nog mitt emellan, tror jag.
Okay.
Det var nog mycket så här lite pojkvänner. Jag vet att jag var ihop, eller ihop, men du vet, när man gick i ettan så var man lite förtjust i någon liten kille. Så att jag... Jag var ihop med honom, det var, men det hände ju ingenting såklart när man gick, när man var 7 år. Men han var snygg, ja, mitt emellan tror jag. Kanske lite över, typ. Så. Men annars så, ja, jag hade ganska lätt för mig i skolan. Jag var sån där som var orolig för att komma för sent. Så jag var väldigt tidigt i skolan. Gick tidigt hemifrån så jag skulle vara där och se när alla andra kom till skolan. Jag gillade inte att känna att jag kom 5:30 och det var redan stökigt. Jag ville liksom ha koll på läget. Sån var jag.
Mm. Men gör annars, det fortfarande?
Komma tidigt. Ja, det såg idag. Jag kom ju tidigt idag.
Fanns 25 minuter.
Ja, jag vet. Men det var ju för jag åkte förbi. Du vet, jag hade ett ärende. Men
det, på,
annars,
det är på gränsen alltså?
Nej, jag är en skötsam person. Det är jag. Det kan man säga. Jag har inte någon tendens att komma jätteför sent. Eller man kan lita på att jag dyker upp och sådär. Det är inte så att jag plötsligt är någon annanstans eller så. Men jag har nog blivit mer slapp och lite mer krass. Att jag vet att andra är försenade. Så det är ingen idé att jag är där i tid. Utan då kan jag vänta ut andra med flit. För att det har jag lärt mig. Så ja, att ha koll och så. Ja, men så kan jag fortfarande vara. Absolut. Men även där väljer jag mina krig numera.
När fick du betala böter senast? parkeringsböter.
Ja, men det, du vet, det händer ju, det händer, du vet, det är ofta städgata jag glömmer.
Så att det, men
när man hör den här bilen, när den här bilen sätter igång och börjar sopa, då kommer man på, fan. Så då, ja, visst händer det.
1000 spänn.
Nej, det beror på hur man står väl. 650 är det väl nu för vanlig sån här,
ja, kanske.
Städ. Det är väl mer nära, du vet, nära korsning och andra grejerna. Du står med två hjul ovanför det här sträcket i handikapp, det har hänt mig. Jävlar vad man blir förbannad. Ja, så det hände.
Men du är inte en sån som står på handikappplats?
Nej, det gör jag inte. Men jag var tydligen touchad en linje. Jag var grymt irriterad.
Men inga fortkörningar?
Nej, en gång har jag faktiskt, har det hänt att jag har kört för fort, ja.
Ja. Länge sedan, eller?
Ja, nu är det länge sedan. Det var 2006, tror jag. Så det var länge sedan. Men ja, jag vet inte. Jag borde egentligen, jag har åkt väldigt mycket med bil faktiskt, och när man åker på turné så tar jag ibland bilen, eller man kör ner till Småland eller till syrran eller så, och
du har haft tur helt enkelt.
Ja, för att jag tänker att så jävla långsamt kör jag ju inte, men jag håller mig inom gränsen. Typ.
Smart, I guess. Jag funderade på det här med din skiva, kom väl väldigt nyligen, för par veckor sedan bara, va?
Mm.
Du har ju blivit liksom recenserad i alla tidningar och sådär, antar jag.
Det har jag nog.
Läser du det?
Nej, jag har inte gjort.
Inte en enda?
Nej, jag har fått lite rapport.
Okej. Okay. Varför läser du inte dem?
Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag har ju hållit på så himla länge nu på något vis. Att jag vill helst inte läsa recension om jag gör show heller. Jag vet inte. Det är någonting med att jag... Det känns det lite pressande. Man vill ju gärna att det ska gå bra. Och sen så, om det nu inte går bra så... Vill jag inte bli färgad av något tråkigt som står där, eller... Jag vet inte. Alltså, tänk att det egentligen spelar ingen roll, för att... Kanske också för att det här sociala mediebiten, det är så stor spridning nu idag på det som skrivs och läser alla recensioner egentligen längre. Jag vet inte. Jag gör ju inte det heller, om jag ska vara ärlig. Jag läser ju... Jag köper ju aldrig papperstidningen längre. Så jag läser ju egentligen nästan aldrig andras recensioner. Man ser dem inte på samma sätt. Så jag tänker att det är samma sak med mig. Så då har jag graderat ner dem på värde.
Mm. Jag tror du har helt rätt. Jag tror inte att det spelar alls lika stor roll längre. Jag tror också att kritiker, alltså att det är färre arenor som de finns på något sätt. Alltså på 90-talet när jag växte upp, då var det ju som många viktiga musiktidningar och sådär. Men de är nedlagda idag liksom.
Ja. Eller jo, många, men jag vet att de recenserar grejer, men jag letar inte riktigt upp det, för att jag tänker att det är så många andra som inte läser dem heller, så jag skiter i det. Jag får en rapport om ungefär hur landet ligger.
Har du morgontidning?
Nej, det har jag inte heller.
Okay. Nej. Vi pratade lite grann om det här med media, och då glömde jag ställa en fråga. Har du tänkt ibland att det inte är värt det? Alltså...
Ja, kanske snuddat vid tanken kanske. Jag tror att jag har tänkt mer så här, att ja, vem är det som säger att jag ska hålla på i intervjuer då? Jag kan ju skita i det.
Jo, men löpen kommer ju ändå.
Ja, jo, tanken har föresvävat mig att det på ett vis hade varit jävligt skönt, och om jag bodde utomlands så hade inte jag behövt bära med mig den här jävla ryggsäcken som, och den här historiken som ska liksom vändas ut och in på, och det ska skramla ut massa grejer på bordet ständigt och jämnt. Så, ja, det skulle vara lite skönt. Det skulle vara lite så här, åh gud vad härligt att bara slippa det. De där burkarna som de har bundit fast efter mig, du vet, som skramlar efter mig så fort jag går, du vet, som...
Att du påminns om din historia på något sätt, eller?
Ja, ja, det tycker jag att jag gör. Och det har varit väldigt skönt att slippa det.
Vart skulle du flytta i så fall?
Ja, det är en bra fråga.
Du har ju lite så här solkusten på Spanien, i Spanien, aura.
Har jag det?
Ja, lite. Eller franska rivieran kanske.
Alltså du känner så?
Ja. Det.
Varför känner du så?
Jag vet
Utveckla.
Inte. Ja, men du känns rik. Ja, det var bara det egentligen.
Jag tror jag skulle tänka, vad finns det lite folk som jag kanske känner? Vad kan man? För att jag tänker att det kommer bli jävligt ensamt. Hur gör man då? Och visst, jag känner några som bor på Mallorca. Det gör jag faktiskt. Men det finns ju kanske några i USA också. Men jag tror aldrig, jag skulle aldrig vilja flytta bort hemifrån eller utanför Sverige för gott, utan då kanske man skulle vilja pendla lite.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Allvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Var perioden någonstans. Mm. Det ska jag tycka var skönt.
Mm. Dina barn är så stora nu, va?
Ja, de börjar bli stora nu. De är 16 och 22, snart 17 och 22. Så att, ja, precis. Så är det. Så att där ligger... Jag tänker på det ibland faktiskt. Att det skulle vara lite skönt och lite trevligt att göra det någon gång.
Mm. När du då drömmer om det, då tänker du ändå att du ska ha ditt yrkesliv här. Det är inte så att du ska...
Jag tror inte jag tänker någonting, utan jag... sannolikt kommer jag jobba med det här hela livet. Ja, det tror jag. Jag har ju inga andra planer just nu på att jag vill göra någonting helt annat. Utan det är ju det här som var... Det här var min hobby från början. Det här var ju det här jag tyckte var kul, och det är mitt jobb. Och det har funkat bra, och jag får vara flexibel och jag hittar på massa olika grejer. Det är ju jävligt roligt jobb, det är ju det. Och givande. Man träffar massa kul människor och man får göra massa kreativa saker och så. Det är ju jättekul. Så att jag håller gärna på med det. Jag har ingen annan plan av att jag vill göra det här. Så jag kommer nog jobba med detta. Men jag är inte säker på hur de där tankarna kan jag ha faktiskt just nu när jag... närmar mig 50 här, att okej, vad gör jag med resterande? Jag har hållit på med det här 30 år, vad ska jag göra resterande? Ja, vadå, 20 räcker, då är man uppe i 70. Vad gör man då? Hur vill jag göra med de åren? Vad ser jag framför mig? Och jag vet inte allt det där än. Jag vet inte. Utan jag bara känner att jag vill göra någonting som känns angeläget i alla fall. Angeläget och känns kul och någonting som kanske är lite svårare också. Där kanske pianogrejen kommer in då. Inte bara liksom flyta med. Det känns som jag har flutit med lite här några år nu. Att nej, nu får jag liksom
steppa upp. Du har flutit med. Det var ju det lite jag frågade om förut. Nu är vi tillbaka på den.
Ja, vadå?
Ja, men om du har stått på vid rodret. Om du flyter med, då står du inte vid någon roder.
Jo, det kan jag väl göra ändå. Om jag väljer jobb som inte kräver så mycket av mig. Som inte kräver så mycket fantastiska nya idéer. Som, om jag är med spöks, det är ju inte min produktion. Jag gör ju se till att jag gör min grej bra. Men jag behöver ju inte ta ansvar för hela konkarongen. Eller om jag är ute på Digilo-turné, då har jag mina specifika nummer som jag vill försöka se till bli bra. Men jag behöver inte ta ansvar för hela alltet. Det kallar jag att flytta med.
Okay.
Mm. Ja. Så det är inte så att andra bestämmer, gör det här Lena. Men det funkar inte längre, jag är för gammal för det. Det går inte. Det var länge sedan, det var så.
Har du fiender?
Oj, vad spännande. Har jag fiender? Det tror jag inte. Jag tror inte det.
Hur lätt att jobba med?
Ja, det tycker jag. Alltså, egentligen så ska du fråga andra, men jag är ju väldigt angelägen om att hela tiden komma fram till ett bra resultat. Så jag har egentligen ingen prestige. Det är inte så där att får jag inte igenom min idé så tänker jag inte göra det. Så är det inte heller, utan jag är väldigt mån om att funkar det här, vad tycker du? Du tycker inte det är bra? Nej, okej. Okay. Kanske vi ska tänka om då. Kanske vi ska gå en annan väg eller vad det bästa gör man är överens allihopa, för då är det ju sannolikt en bra idé. Så, att, så är jag inte att jag vill köra över andra. Det är verkligen inte. Utan jag vill känna att alla håller med att det här är bra och få det bekräftat snarare. Och jag är jätteglad om någon kommer med någon input och man tycker det här är en skitbra idé. Det tycker jag vi gör. Så här, jättebra. Så att ja, jag tycker att jag är lätt att jobba med. För jag kan vara rätt så mycket duktig soldat att jag gör det jag ska. Jag gör... Som sagt, jag är inte ute och liksom super med redlös på krogen och dyker inte upp. Och hur gör vi nu? Lena har inte kommit, va? Liksom. Och så. Sånt händer ju inte, utan jag jobbar liksom. Och jag tror att jag är lätt att jobba med.
Skäller du ut folk ibland?
Nej, det gör jag inte. Men jag tror nog att folk märker när jag inte riktigt tycker att det blev så där bra som jag tänkte. Okay. Eller att... Det tror jag nog. Jag vet att jag kan ha en rätt skarp ton och det är egentligen inte ens med flit, utan det kan bli när jag är väldigt angelägen om att berätta någonting så kan jag låta lite hård. Och sen har jag ju lärt mig också att, jag menar, om jag ska repa med mitt band eller så kan jag vara angelägen om att tala om att jag, bara för jag sitter tyst i hörnet så betyder inte det att jag är missnöjd eller jag kan vilja sitta och vara med och flyta med också, vara en del av gruppen. Jag är ingen sån här ledare som gör entré i rummet och sånt där. Jag är inte så, utan jag jobbar med de andra, men det kan skapa osäkerhet hos andra om de är lite osäkra på. Jag har ju förstått att jag har ju mer makt än vad jag tänker på ibland i rummet.
Mm.
Så då kan jag vara angelägen om att säga det. Att ja, och för jag glömmer bort att säga att ni är fantastiskt duktiga, så vill jag bara säga att ni är jätteduktiga. För jag kan gå på det här. Oj, där var det konstigt. Vad hände där så?
Det är ju väl nästan så att du inte vet något annat än att... Jo, det är klart. Du har ju varit utomlands. Så, men jag skulle säga att du inte vet något annat än att vara känd. För du har ju varit i det i princip i hela ditt vuxna liv. Liksom.
Mm, det har jag. Konstigt.
Ja, lite va?
Ja, kan jag tycka. Det är lite så märkligt att det blev på det sättet. Ja.
För en helt vanlig...
Ja, en helt vanlig flicka från Vetlanda som låg i soffan och tittade på tv. Helt plötsligt, 30 år senare.
Mm. Du?
Vilken fin liten tatuering du har. Den med ballongen.
Ja, det är Love som har gjort, min son.
Mm.
Är du tatuerad?
Ja, på ett hemligt ställe.
Vilket då?
Ja, den syns inte.
Inte nu, nej.
Nej, inte nu, nej. Precis. Det är det viktigaste.
Nyfiken blir nu.
Du får fantisera om det. Mm.
Ja, det ska jag göra. Du, vad är det med krogshow som lockar?
Krogshow lockar därför att jag gillar att göra allt möjligt. Jag tycker det är så roligt att... Ja, man väljer ju för sig själv vad man vill fylla en krogshow med. Man kan ju i princip också göra det som en konsertshow också. Men jag har ju valt att i alla fall vara rätt så... rörlig, det händer saker. Man dansar och man spelar lite piano, man drar en prata, man kör den här balladen, man kör den där stenhårda nummer. Så jag har hoppat hopprep, jag har sytt symaskin, jag har gjort allt möjligt på den här stackars grovshow-scenen. Jag tycker det är roligt, säkert därför att jag kan. Det är nog bara så enkelt. Jag kan, därför gör jag det.
Mm. Blir det hamburgerbörs nu också?
Nej, nu ska jag vara på den här nya lilla cirkusannexet som de bygger där ute.
Mm.
Skandia-scenen tror jag den ska heta. Och där är det väl 800, i sig inte så lite heller, 830 stolar. Men ja, en mindre scen.
Mm.
Så att, i det här fallet blir det lite mer konsertshow. Så kommer jag säkert bli jättenervös när jag inte får ta på mig en hatt med fjädrar på eller något.
Men du kan väl byta kläder lite?
Mm.
Nej, inga.
Tanken är inte att jag ska göra det, utan att det är ju en och en halv timme ungefär som ska fyllas med kanske någon prata och musik framförallt, musicerande. Jag vill verkligen, min ambition är att få fram musicerandet, att det får jammas lite, att det får svänga, att det ska liksom vara drag och ös och lite sväng. Och jag sitter fortfarande kvar i pianot, inte bara den där balladen, det är väldigt typiskt så här tjejigt, nu sitter man i pianot och sjunger i balladen, la, 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 utan att man får sitta vid pianot även när det är svängigt.
Men det är underbart ju.
Ja, så den grejen tänker jag mig. Så att mer, och jag kommer köra rätt mycket av de nya låtarna och försöka lita på det.
När jag lyssnar på din nya skiva, som jag sa förut, den är ju så jävla fläskig på något sätt. Alltså så här 60- och 70-tals Motown och liksom, ja, disco, så där härlig. Men är den lite, alltså var det lite så här? För att förra skivan var ju väldigt elektronisk.
Mm.
Är det liksom något slags pendel som har, eller?
Ja, var det en, men pendeln består av,
var det en försenad 40-årskris den förra skivan? Och nu så här, nej, vad fan.
Nej, nej, det var det inte.
Nej.
Nej, det var det inte. Utan jag tänkte bara att flera olika människor skulle kunna skriva låtar till mig. Och att det skulle kunna vara lite klubb och lite si och så. Men sen blev det ju inte så bra som jag ville.
Ja, vadå? Du är inte nöjd med det?
Inte den förra, nej.
Nej.
Nej, resultatet var jag inte riktigt nöjd med, nej.
Okay.
Tyckte inte låtarna var tillräckligt bra. Bla,
varför släpper
bla, bla.
Du ifrån den då?
Ja, men därför att skivbolaget, till slut kommer de till ett läge när de tycker att men vi måste släppa det här nu. Och då säger inte jag stopp, det får hon inte. För jag förstår att det handlar om ekonomi. Det här måste liksom ändå ut. Det här har kostat pengar. Ja, där är jag lite för duktig och lite för... I sådana lägen har jag svårt för att säga nej och sätta ner foten faktiskt. Men efter det så tänkte jag att det bästa nu vore egentligen om jag skriver själv. För innan dess så skrev ju Orup väldigt mycket till mig. Och för det har inte jag gjort på länge. Och jag har inte haft riktigt lust. Jag har försökt ibland, men det har inte riktigt lossnat. Och så känner jag den här visionen av att jag känner att det är bra om jag skriver själv. Om det blir mina egna texter, att det blir lite djupare, lite mer seriös, lite mer tyngre, lite mer jag. Som kontrast till, så att det var mer att den förra skivan kanske mer blev droppen. Nej, nu räcker det så här med det där. Mm. Nu går jag inte runt och frågar någon mer, nu räcker det. Nu skriver jag själv. Ja, så gjorde jag det, helt enkelt.
Då gjorde du
och
då rätt
flyter
i.
På.
Ja.
På ett helt annat sätt än vad det har jag inte gjort på väldigt länge. Det var jätte trevligt. Det var enkelt på något vis bara.
Har du skrivit alla låtar?
Mm, det har jag. Och varit jätteöverens med mig själv också. Jag tycker alltid det kan vara lite svårt att skriva text. Musiken kommer alltid först för mig. Jag har alltid varit en musikmänniska mer än att jag lyssnar på texten nödvändigtvis. Men det flöt på även där. Det var jag glad över. Fast det var på svenska och så att... Nej, det känns skitbra. Så jag känner mig jättesugen på faktiskt att skriva mer med en gång. Att jag, det är nästan som att jag har fått tillbaka någonting som jag hade förr. Och det kanske har med att göra att mina barn är större. Att det finns ännu mer tid för mig nu. Att nu just det, den där tiden när jag skrev massa låtar förr jämt. Det vill jag göra nu igen, känner jag. Och att jag litar på att mina låtar visst är bra.
Det är ju fantastiskt.
Mm.
Hur ser det ut då? När du, för att det är inte bara pianobaserat, va?
Ja, mer eller mindre. Alltså, på skivan är det ju så. Pianopålägen har jag själv gjort. Och sen har liksom musiker varit där och lagt på sina grejer. Så nej, det är inga syntar på faktiskt. Utan vi sketer det. Men det hindrar ju inte mig från att göra det kanske nästa gång. Jag gillar ju att göra lite olika grejer. Så att, det är inte säkert att göra det på exakt samma sätt nästa gång. För jag tycker det är kul att göra det på lite olika vis. Jag är ju egentligen en syntmänniska i botten. Jag har ju aldrig varit en gitarrmänniska till exempel. Så jag har ju alltid haft en sån sug efter syntinslag.
Så då fick du liksom lägga band på dig den här gången?
Nej, men alltså samtidigt så, när jag började skriva låtar, det kanske jag gjorde mer seriöst när jag var 15-16 hemma i Vetlanda. Då satt jag ju vid piano. Och då blev det ganska jazziga låtar, eftersom det blir vad det blir när man sitter med ett piano bara. Och min pappa, du vet, han gillar ju storbandsjazz och soulmusik och mamma, Bacharach, John Warwick. Det var liksom ingen svensk toppslag hemma hos oss. Det var inte så det var, utan det är jag uppvuxen med. Så jag skrev lite jazzigare låtar, lite singer-songwriter-låtar då. Så det är inte så främmande som du kanske tror, utan jag är ganska flexibel vad det gäller musik. Jag tycker om massa olika sorters musik. Det var ganska så här nördiga jazzakkordslåtar med, och bossa nova roll var det nu, var influerad av lite olika grejer. Sen så såklart också samtiden, du vet, när man gick på skoldisco, då man blir helt tiden påverkad av den musiken som fanns just då när man växte upp också. Mm. Men jag har gått igenom allt möjligt, om det är Stevie Wonder eller Chaka Khan eller ABBA eller Sweet eller letat små EPs med brittiska syntpopband eller Kraftwerk-skiva eller Prince som jag älskar. Det var egentligen min enda, ja, så löjligt man säger husgud. Men honom älskade jag verkligen där 89, 90, 91. Jag lyssnade igen på honom, tyckte jag så fantastiskt bra. Så jag är ganska rörlig i musiken, kan vi säga. Sen så bara blev det att jag kom in den här vägen med Melodifestivalen. Och ibland har jag väl undrat vad som skulle hänt om jag inte hade kommit in den vägen. För att ja, jag är ändå rätt färgad av det. Att jag gillar ju den miljön också. För att det är mycket show och det är stort och det syns mycket. Och det är ganska brett forum och så. Det gillar jag ju också. Men jag har ju egentligen inte lyssnat så mycket på just den musiken. Det är inte riktigt det som har varit min grund.
Nu för tiden kan det ju vara vad fan som helst.
Vad då menar du? Att i Melodifestivalen?
Alltså, ja, exakt.
Jo. Ja, visst, så är det ju. Absolut. Men så var det ju inte då. Då var det ju ganska det här vanliga. Då var det ju Bert Karlsson-land. Det var ju väldigt mycket han som styrde och det gick bra för dem. Och det var ju där, jag fick ju kontakt med dem, så att jag visste ju att de var handlingskraftiga. De skulle se till att någonting hände. Det var lite den känslan jag ville ha. Och det gjorde de ju också. De såg ju till att någonting hände. Så kom jag in den vägen. Men sen har det ju liksom verkligen färgat av sig på allt annat som jag har gjort. Och att det är ju det folk minns mest, att det är det jag har gjort. Och det har ju för sig gjort att jag har kunnat göra mycket andra grejer också, eftersom det har slagit på ganska bred front. Men annars musikaliskt så, jag kan tycka om väldigt mycket olika sorters musik.
Vilken var den första skivan du köpte?
Sweet var, David Cassidy köpte jag av någon anledning för att han såg lite snygg ut. Då var jag inte gammal, jag kanske var 7-8 år bara. Donny Osmond fanns på den tiden. Det var ju det jag försökte hitta, det man kände till. Sweet kom sen, ja, sånt. Där någonstans.
Du har ju gjort ganska mycket tv också.
Ja, det har jag gjort.
Ja. Varför?
Varför gjorde jag det? Eller varför gör du inte det?
Eller, ja, exakt.
Jag fick inte tala.
Ja, vilket du vill.
Jag gjorde det därför att det var kul. Det var ju Melodifestivalen. För att, men också för att det är förankrat i musik. Den scenen har jag varit på. Men annars har det inget mål jag har att jag ska vara en programledare. Och leda vilka program som helst. Så funkar det ju inte.
Men du gjorde något konstprogram.
Det gjorde jag. Exakt.
Har du glömt bort nu? Eller?
Nej, det har jag inte. Jag tänkte på det när jag sa det jag sa här. Men ja, det gjorde jag. Men du vet, konst, kreativt, det kan också ha med mig att göra. Verkligen. Det är okej. Mm. Men annars så känner jag mig inte som en programledare, utan det var enstaka hittepå tillfällen.
Du måste väl ha ganska mycket pengar, antar jag?
Ja, det beror på vad du menar också. Jag tycker att det gått bra för mig, men sen jag har säkert kunnat trippeljobba och känna att ännu mer. Och det funkar inte så att jag trippeljobbar, utan jag brukar ta en sak i taget. Så sen är det ganska viktigt för mig att ha vilotider där jag fundera på nästa stordåd och där jag skrotar omkring och inte jobbar. Så jag har aldrig varit en sån här trippeljobbare.
Hur ser livet ut när du har en sån där viloperiod då?
Jag tycker det är underbart att man inte behöver ställa klockan. Och barnen är så stora nu, sen behöver jag inte gå upp på morgonen heller när de ska till skolan och så. Så jag kan ju stiga upp när man vill, och så kanske jag skrotar runt på stan, fika lite med kompisar och pyssla lite med hemmet. Såna saker. Mm. Det är ganska skönt, men jag känner verkligen att jag trivs med att ha de där perioderna.
Ja, det förstår jag.
när jag inte gör någonting.
Men är du bra på det då, att vara ledig?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag.
Lutter då?
Ja, det, visst, absolut. Men jag visst. Men jag försöker ju välja så att det blir ibland tjorvar ihop sig, blir mycket. Men jag är inte så bra på det. Jag gillar inte det när det blir. För jag gillar liksom ha bra koll på det jag ska göra och se till att just det blir jättebra. För att jag tror att om man... Det är min, så tror jag det funkar för mig i alla fall. Om jag jobbar för mycket så känns det som att då hinner man inte lägga ner samma energi på det man gör. Och det känns ändå rätt viktigt för mig. Så jag försöker välja bra grejer och som kan föra mig framåt, som känns intressanta och relevanta också.
Hur ser kalendern ut idag då? Vad har du förutom mig?
Idag? Mm. Just idag så ska jag på ett annat möte sen efter dig. Det är det jag ska göra.
Okay.
Annars så håller jag på, som sagt, och jobbar med min egen föreställning. Att jag borde sitta ner och skriva lite manus. Kanske imorgon då. Där, den dagen är tom. Så då tänker jag att det borde jag sitta och skriva manus eller göra någonting annat.
Kommer du göra det då?
Ja, kanske, men jag ägnade ganska korta stunder, vilket jag också kan tycka skönt. Ja, men det räckte, nu skriver det här lilla. Bra, du har gjort någonting.
Mm. Skriver du skämt?
Nej, alltså ofrivilligt skämt, det gör jag nog. Okay. Ja, ja. Men jag är ju ingen stand-up som det bara haglar en massa skämt. Men om jag berättar om någonting så försöker jag ju få det att låta lite kul. Och då kan det rent av faktiskt poppa upp ett litet skämt som jag känner, ja, se där, ja, det kom ett litet skämt.
Ja, vad fint.
Ja.
Jag tycker det låter rätt sunt. Alltså, och inte... Jag har ju en tendens att så fort det finns en liten lucka i min kalender, ja, då ser jag till att fylla den med något jävla piss.
Alltså jobb då, eller?
Ja, eller ja, liksom något möte. Eller...
Jaha, ja. Jag har eoner av tyst tid med mig själv.
Ja, men vad skönt.
Ja, jag tycker, alltså jag behöver det för att som sagt... Kunna liksom få ihop ny energi. Man levererar ju ut så mycket energi när man ska jobba. I alla fall så är det så för mig. Och ja, men då måste jag hämta den någonstans. Annars finns det liksom ingenting. Och jag vill inte ha det här slentrian-grejen att det bara går på rutin heller. Utan nej, för mig är det viktigt att det känns starkt. Så.
Gör du mycket företagsgig och sådär?
Det händer, men det är inte heller jättemycket. Utan lite utportionerat här och där, så.
Vad kostar det?
Ja, du får fråga Blixten.
Mm. Jag ska ringa honom sen. Vet du vad som händer om 104 dagar?
104 dagar. Vad är vi då? Jag vet inte. Nyår? Eller, nej, är det fylla år eller? Nej. Okej, okay. Ja, jag fyller 50.
Mm. Mm. Hur ska du fira?
Och det är ju det värsta, att jag hinner ju inte. Just där hinner jag ju faktiskt inte. Jag ska ut faktiskt på en julgala, julgalan i november-december. Och sen går jag ju direkt på rep till min egen föreställning. Och jag fyller ju år precis mitt i den röran. Och jag fattar inte hur jag ska hinna det. Så jag tänker att jag får väl äta någon liten, inte vet jag, middag med mina närmsta. Jag vet, för jag orkar inte ordna någonting, så känns det. Så jag vet inte, har du några förslag eller några skitbra förslag på något vettigt? Vad gör man? Jag kan ju inte resa bort heller, för jag repar.
Nej, det har jag inte. Nej. Alltså jag har aldrig fyllt 50. Jag fyllde 40 för 1,5 år sedan. Då hade jag fest här. Det var väldigt härligt.
Ja, det passar ju skitbra här. Ja. Ja. Mm.
Har du något hål i bröstet?
Jag är nog inte alltid så glad som du kanske tror. Så kanske jag kan svara.
Ångestriden?
Kan jag vara ibland, absolut.
Har du käkat antidepp?
Nej, jag har inte.
Nej. Men berätta om din ångest då.
Ja, varför det? Ja, men vadå? Det, ja, vad ska jag säga om det? Ibland. Men jag är van och tar tag i den själv bara om jag känner någon ångest.
Det där är lite intressant, för att jag intervjuade en tjej som sa att hon försöker härleda sin ångest. Att det är ett väldigt bra sätt att bli av med den.
Ja.
Och jag är inte bra på det.
Aha. Du känner inte var det kommer ifrån?
Nej. Gör du det?
Ja, det kan jag göra. Absolut. Det kan jag göra.
Men inte alltid, eller?
Jo, men det tror jag. Alltså, vet du vad? Jag är faktiskt väldigt intresserad av... Jag är en sån som har lyssnat på varenda jävla radiopsykolog. Jag tycker det är jättekul.
Mm.
Och även tycker det är roligt med housewives av olika sorter och slag. Därför att när de bråkar det här sociala spelet eller den här mänskliga faktorn, så jag tycker det är jättekul. Och är intresserad av det. Jag är bara intresserad av, tror jag, den sortens problematik eller problem. Jag tycker det är roligt att höra andra som har problem med de här grejerna, eller man får veta, eller man kan känna igen sig i vissa saker och sådär.
Mm.
Nej, men jag tycker att jag kan vara ganska bra på att härleda ångest.
Har du gått i terapi någonting?
Ja, det har jag gjort. Vid ett par tillfällen eller perioder. Ja, det har jag.
Har du fått så här verktyg då?
Nej, jag sitter med stort intresse och pratar. Men nej, det känns som att jag vet för mycket om mig själv på något vis. Att jag får ingen sån här aha-upplevelse riktigt. Jag har inte fått det hittills i alla fall. Utan det är som att jag vet saker redan. Och det, sen kan du ju ställa till med bekymmer så att man mår dåligt. Eller man vet vad det kommer ifrån, men det kanske inte hjälper att veta vad det kommer ifrån. Men man får liksom bara kanske gå emot den känslan då. Och så vidare. Men annars, nej, jag har inte fått någon sån aha-upplevelse riktigt. Tycker jag inte. Men det har ändå varit givande att sitta och prata. Pratar man högt så formulerar man ju sig kring ett problem. Jag kan gå hemma och prata högt för mig själv. Jag är en sån som pratar högt för mig själv. Kan liksom hålla långa diskussioner med mig själv. Eller att jag ska förklara någonting för en fiktiv person. Kan hålla på och göra det.
För du sa ju förut att jag tolkade det som att du är bra på att vara ensam.
Ja, både och kan jag säga då. Det finns både positiv ensamhet och det när jag känner mig ensam, när det är ofrivilligt. Ja, det är absolut, det gör det ju. Men annars så är jag mycket ensam på ett... Alltså jag är van vid, jag gillar att gå på stan själv och kolla. Eller jag kan sätta mig och ta en fika själv och lyssna på någonting på radion eller sådär. Det kan jag göra, det trivs jag jättebra med.
Får du vara i fred då?
Jag går bland mina kvarter, det är helt lugnt.
För jag tänker mig att du är ju en sån som, alltså folk måste väl vilja ta selfies med dig stup i kvarten.
Nej, men när jag kommer i en liten tofs och solbriller och sätter mig och dricker en försynt kopp te, så är det inte så många som hinner titta på mig och se att det är jag. Jag gör ju inte entré heller så att säga på gator och torg. Jag är ganska så lågmäld.
Okej.
Det är alltid privat. Det är mest att på jobbet så är det fullt ställ, men inte privat.
Så du får inte ta så mycket selfies?
Nej, och det behövs inte heller. Jag behöver inte. Det är oftast kopplat till mitt jobb. Mm. Oj, kanske när man går ut och roar sig då. Men då är man lite fixad också. Då får folk syn på en på ett annat sätt.
Mm. Och då gör du inte så mycket ännu?
Nej, och vet du vad? Jag kan vara sådär att jag tycker det är jättekul att roa mig med mina kompisar, och när någon pekar ut mig att jag är Lena Philipsson, då blir jag lite, jag rycks lite grann ur min kompisgrej, så att jag blir lite, ja just det, jag är ju, ja, får jag ta en bild, och då kanske jag säger nej om jag känner mig, jag är alldeles för onykter just nu, jag vill inte det.
Säger du det då?
Ja, det säger jag.
Alltså på ett trevligt sätt?
Ja, jag har olika varianter. Ibland är jag jättetrevlig, ibland säger jag bara nej för att det har varit för mycket. Men jag säger nej när jag tycker, men nu är jag faktiskt onykt. Jag vet att folk lägger ut bilder överallt, det känns bara inte riktigt jättekul. Och ibland ställer jag upp och säger jajamän.
Jag tycker det är rätt som en, alltså det är ju en rimlig förklaring i alla fall.
Absolut, visst är det det, men det är inte alla som fattar det ändå. Men de flesta gör faktiskt det. De flesta fattar att ja, visst är det lugnt och så.
Vad är ditt största problem?
Jag tror att det är att jag tänker för mycket på vad andra ska tänka och tycka. Det tycker jag stör mig ibland. Och jag försöker verkligen säga till mig själv på skarpen att sluta med det här genast. Folk bryr sig inte så mycket som du tror.
Vilka är de här människorna?
Det är nog folket. Alltså, ja, folket tror jag.
Och när bryr du dig om vad
eller
de
vänner,
tycker?
Alltså alla bara.
Ja. När bryr du dig om vad de tycker?
Ja, men om en situation är jobbig, du vet. När man hamnar i en situation som är jobbig så... Ja, så tycker jag det. Eller det kan vara vad som helst.
Man har skilt sig från Per Holknekt.
Ja, till exempel. Men det finns ju andra mindre saker. När jag står här och ser ut sån här i den här flygplanskön. Hur ter sig det?
Okej.
Okay. Ja, det kan vara allt möjligt. Som jag försöker att säga till mig själv på skarpen. Sluta med det där. Ingen bryr sig.
Hur går det då?
Det går varierat.
Ja, men det, ja. Hur fan blir man fri från det då? För det där har jag funderat över lite grann. Med att bli fri från...
Känner du igen det eller?
Nej, inte just den grejen. Jag är mer så här, varför känner ingen igen mig här?
Jaha.
Alltså, Om ingen nyper mig. Se mig. Exakt. Ah, okay. Om ingen nyper mig i rumpan snart.
Och jag vill titta inte på mig, se mig inte.
Exakt.
Du kan få lite av mitt.
Ja, det vore perfekt.
Nej, men jag känner jag får faktiskt vara väldigt mycket i fred. Det är absolut inte. Det där hänger ju också väldigt mycket ihop med hur pass populär man är för stunden, hur aktuell man är. Och jag känner också ju äldre jag blir desto mindre. Alltså jag är inte lika intressant att liksom uppmärksamma på det sättet, känner jag.
Faktiskt. Fast du är ju en ikon.
Ja, men redan. Är inte det lite längre bort?
Nej.
55, 57.
Nej, du är det.
Ja, okej.
Okay. Ja, jag tycker nog det.
Ja, ja. Ja,
alltså det är ju positivt.
Ja.
Är det inte det? Jo, det är det.
Ja, alltså,
det bestämmer jag.
Jag är jättetacksam över att det har gått bra. Jag är jättetacksam över det. Och jag är jättetacksam över att jag har fått hålla på så länge som jag har gjort. Såklart.
Skulle du kunna, apropå det här med pengar, och skulle du kunna sluta jobba nu och leva på räntorna?
Jag vet inte. Jag bor väl på hur jag väljer att leva då.
Men det går.
Det går nog.
Ja. Har du pensionssparat mycket?
Jag har väl pensionssparat i mitt företag. Ja, till mig själv.
Ja, bra.
Ja. Mm. Det har jag gjort.
Jag ser det här på Wikipedia. Du har gjort liksom 40 singlar kanske.
Aha.
Vilken är bäst?
Oj. Det är svårt att svara på.
Uh-huh. Nej, men alltså, så här, vilket är mest du då av dina?
Ja, men jag har ju försökt beskriva det här och jag liksom tycker om olika sorters musik och rör mig lite däremellan, så är jag ju alla stilarna och alla grejerna. Just nu är jag ju den här grejen jag gör nu. Så då säger jag den då.
Har du lyssnat mycket på liksom 60-70-tals musik nu när du har gjort den här skivan? För
nej, det har jag inte. Nej. Utan jag har bara skrivit utifrån vad jag tyckte att jag ville skriva och den här stilen, den här känslan. Och sen, ja, det är nog, jag plockar väl ner den känslan ändå, tänker jag. Eller det blir vad det blir. Och så, visst, de har ju haft lite olika namn på skivan. Att det här är liksom Carole King-låten, har jag sagt. Och det här är Traveling Wilburys och så vidare. Men nej, jag har inte specifikt suttit och lyssnat så. Det behövs inte. Jag har nog lite grann i huvudet ändå sådana referenser faktiskt.
Och de skapas väl ganska mycket under produktionen också, snarare än låtskrivare?
Nej, egentligen produktionen har varit ganska klara sen när vi spelat in dem. Det har inte varit så komplicerat. Utan den här låten, den låter så här. Spela in den så han som får höra. Sen så ska det göras på. Det ska bara spelas på riktigt. Ibland har det bara varit piano och sång. Ibland har jag gjort min lilla hemmastudio. Alltså så att det finns lite färdigt. Att, sen ska det bara spelas in på riktigt.
Mm.
Men, det är inte så mycket frågetecken egentligen.
Jobbar du typ i något musikprogram hemma och gör dina demos?
Jag är ju inte sådär bra på att uppdatera mina grejer. Jag har mitt vanliga gamla program och nu har ju helt namnet bara ramlat bort från mig.
Logic.
Logic menar jag. Där var jag. Mm. Precis, jag var med Logic va? Så antingen gör jag det på det viset, ganska simpelt. Det beror på hur avancerad man vill vara. Jag har gjort jätteavancerade produktioner hemma i. Jag har ju alltid haft faktiskt inspelningsgrejer, alltid. Jag började med en liten pottabandspelare, du vet, så här 4 kanaler. Och sen kanske någonting som har 6 kanaler eller mer digitalt. Och sen här första lilla Atarin som man höll på med och provade någon rullbandare ett tag. Det blir ganska knöligt. Och sen så tillbaks till ganska litet som det är idag. Nu är det ju verkligen bara ett tomt skal, ett litet keyboard som är tomt skal. Sen ligger ju allting i datorn.
Mm.
Så jag gör inte så avancerade demos längre. Men förr kunde jag göra färdiga produktioner egentligen. Som man tog med sig disketten, satt in den i studion och skaras. Och så upp med alla rätt ljud och så var det nästan klart. Men nu har det ju... Jag har gjort en grund antingen vid piano som sagt eller så vid mina inspelningsgrejer. Sen så har vi bara spelat in det med musiker så får de spela. Så kanske man bara bestämt spela basen, den här rytmiken eller ditten och datten. Men så att det har varit ganska okomplicerat faktiskt. Det är stråkarna som har varit med. De har ju varit utom arrangerade av Erik Ajvinde. Han har arrangerat upp det.
Mm. Låter väldigt bra tycker jag. Grattis.
Mm. Ja, tack.
Hur är du? Jag frågade dig förut. Vad du skulle göra när du fyller 50. Hur är du med åldras då? Tycker du om det? Eller liksom?
Ja, det är helt okej. Jag är ju ganska krass person. Så jag vet ju hur livet ser ut så här. Mm. Jag har haft ett ganska bra liv. Jag kan inte klaga. Mm. Så jag måste ju vara nöjd. Men i princip är det väl inte jättekul att bli gammal och veta att man närmar sig döden. Nej, det är kanske inte det roligaste. Men så ser det ut tyvärr.
Har du dödsångest?
Nej, inte dödsångest, utan men jag kan vara lite medveten om att tiden är utmätt. Det blir ju så när man blir äldre, det blir ju tydligare. Man ser ju det där. Man ser slutet mycket tydligare och vad vill jag göra med återstoden av tiden. Det blir lite viktigare att välja rätt, inte krångla ihop sig med konstiga saker, utan nu väljer jag rätt nu på alla plan. Ja.
Har du gjort någon riktigt jävla dum affär någon gång?
Ja, alltså dum affär. Jag har fattat ett par felaktiga beslut. Ja, men jag är inte så riskbenägen. Det kanske också, jag är inte sån. Jag vill gärna så mycket det går röja undan risker.
Mm. Är det smålänningen i det?
Ja, eller någon slags. Jag kommer ju från ett ganska vanligt hem där man inte har skitmycket pengar och man ska vara rädd för det som är och man vet aldrig hur länge det varar och du vet en grej. Så att, den här, att man ska ha en rejäl buffert ifall det går åt helvete, så är jag nog. Så att jag vågar inte riska mina pengar eller sådär på ett konstigt sätt. Nej, jag skulle bli väldigt... skulle bli konstigt att bli av med alltihop. Eller du vet så. Nej, så att jag tänker nog mig för. Så att ja, någon liten affär har väl gått fel. Mm. Men jag tickar fram i långsam, trevlig takt.
Mm. Håller du dig i form på något sätt?
Jag går fort, brukar jag säga. Mm. Men annars, jag tränar inte. Jag har inte det riktigt i mig. Kör jag på scenen så kör man ju rätt hårt. Det blir ganska jobbigt träningspass. Men de perioder när jag inte jobbar så blir jag ju... Då är det bara jag promenerar när jag... Eftersom jag bor i stan så går jag mycket.
Ja, men nu med nya showen så har du ju eliminerat det där med...
Jag vet. Så att jag sitter där vid pianot och flyter ut bara.
Vill du rekommendera något?
Var rädd om varandra, kanske. Drick te. Mys på. Ta det lugnt. Mm.
Blir man inte väldigt kissnödig åt det?
Jo, jag är jävligt kissnödig nu.
Du ska få göra någonting åt det när du har svarat på frågan vem du tycker att jag ska intervjua.
Har du intervjuat Nanne?
Nej.
Nanne Grönvall? Då får det bli mitt förslag.
Är ni kompisar?
Ja, vi är lite kompisar. Mm.
Du, tack för att du kom hit.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Lena Philipsson var det där. Och i konsumentjournalistikens tecken så tänker jag att jag ska berätta att hon just nu håller på med julgalan som hon nämnde. Och i vår har hennes nya krogshow premiär. Den heter Vid pianot Lena Philipsson. Jag är ingen älskling. En show på cirkus. Ja, det är ett ganska tajt namn ändå. Hörru, tack så hemskt mycket för att du lyssnade. Tack så mycket Lovisa Olsson för klippning såklart. Och tack till Acast för distribution. Vi hörs om en vecka. Just det, jag ska säga också att ni som lyssnar på Värvet International också, tack så hemskt mycket för att ni gör det för övrigt. Värvet International är numera liksom lite mer sporadisk. Det finns ett antal intervjuer burkade som vi säger på branschspråk. Alltså det vill säga att jag har gjort intervjun men de är inte klippta och sådär. Och de kommer att komma ut, ja, med... Jag vet faktiskt inte exakt när och det här har att göra med att jag inte riktigt känner att jag hinner just nu jobba med den. Men... det kommer så småningom. Allt gott kommer till dem som väntar, som man säger. Vi hörs snart. Puss och kram. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni. Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Hold up!
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej då. Värvet görs i samarbete med Acast, en fin app och med därtill. Läs mer på acast.com.